This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag läste en text i DN igår som försvarade Katarina Frostensons F av litteraturvetaren Birgitta Holm. Och då, i den texten så relativiserade hon Jean-Claudes våldtäkt som ett experiment mellan två. Mm-hmm. Och då tänkte jag att det här skulle man kunna kalla för ett experiment mellan tre. Då, det vi sysslar med vid detta bord. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Socialt självmord eller Kärlekens samtal. Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes. Härligt att vi är tillbaka med så kort varsel, eller hur?
Mm, verkligen.
Vilka har vi med oss idag om inte Kristoffer Nyqvist? Hej på dig.
Hej, hej, hej.
Och Alicia Hansen.
Hej.
Och mig, Elis Monteverde-Borå. Du har dukat upp väldigt fint. Vad är det vi äter? Vi ska inte äta, det är äckligt att äta.
Men... ja, det ni har fått äta innan vi började är pepparkakor och ädelost och lussebullar som jag har gjort själv.
Och inte vilka lussebullar som helst, utan den här lite mer raffinerade varianten.
De ser alltså ut som bullar.
Och de innehåller heller inte russin.
Nej.
Kristoffer, hur mår du?
Det är bara bra, bara bra.
Jag har
firat första advent idag.
Hur har du firat?
Jag har besökt min farfars grav och druckit glögg med min farmor.
Vad mysigt. Mm. Din farfar, älskade han julen?
Ja, det kan jag tänka mig. Jag minns inte riktigt, men han var där på julen i alla fall.
Och din farmor?
Hon var också där.
Hon gillar julen?
Hon älskar julen. Hon kan inte vara nog.
Vad tycker du om jul och sånt, Alicia?
Jag försöker äga julen själv, för annars tycker jag att man kan få ångest av den när det känns som att man inte är med på den. Mm. För då känner jag mig mer som Grinch. Alltså mitt nya sätt är att bara fira jul så mycket som möjligt.
Men är du emot den kapitalistiska aspekten av julfirandet?
Nej, för jag gillar verkligen att få julklappar. Jag har tänkt på det, för nu när man börjar bli lite äldre, jag förstår på min pappa att man inte ska önska sig så dyra saker
av
sina föräldrar.
Ja.
Ja, men det är ju, man måste ju ta i beaktning då att din mamma är dola och de tjänar inte så mycket. Det blir ju fräckt då att önska sig dyra saker. Men vi noterade, jag och Kristoffer, när vi kom hit att du har ju köpt en tidig julklapp till dig själv.
Mm. Ja, just det.
En dyr sådan.
Alla de här pengarna jag inte fick för min skådespelarinsats i Drug Dealer med Jonathan Unge går tydligen rätt in i din, vad är din tjänst ens? Någon sorts assistentlön?
Det är ett VR.
Nej, men vad är det du hade köpt till dig själv?
Det heter Oculus Quest 2. Och det är alltså ett nytt VR-sätt som... det är faktiskt billigare än ett vanligt VR-sätt för att man... ger all sina vad säger man, algoritmer eller sånt till Facebook.
Mm. Ja, det märks att du inte har läst Mästaren och Margarita. Så, du har ju sålt din själ till djävulen här. Det kommer inte sluta bra. Har du testat VR, Kristoffer?
Ja, jag har begått självmord med VR.
Spännande.
Ja, det var det som var spelet. Man klev in i en hiss och så åkte man upp. Så då var det en guide där som la ut en planka som man ställde sig på sen. Så det verkligen kändes som att man...
Oj!
Och sen så skulle man hoppa ner från den och dö. Och så spelet slutade.
Vad obehagligt. Men när man tänker efter så kanske det är mer... Alltså moraliskt försvarbart att döda sig själv i ett spel än att spela sådana klassiska spel där man dödar andra.
Jo, verkligen.
Välkommen till filosofiska rummet i P1. Nej, men skämt åsido, fick man välja en metod? Eller var det hoppa som gällde?
Ja, man fick välja när, men inte så mycket mer än det.
Det var liksom inte snara eller en runkning eller något...
Nej,
men det finns säkert en svart marknad för spel liksom, där man sysslar med aktiv dödshjälp och sånt också. Eller det känns som att det går ju, det går ju att göra allt med tekniken, va?
Mm.
Man blir ju lite rädd, men också glad.
Ja.
Ja.
Mitt VR har skapat lite problem hemma, för att det finns en möbel i den här lägenheten som min kille har tagit hit, som var vårt softbord. Men då när jag köpte VR så insåg jag att jag kan inte spela det med det här stora softbordet, så nu har jag också köpt ett nytt, om ni ser det, som är hälften så stort.
Men som också har en glasskiva på sig.
Ja, det är nästan exakt likadant.
Ja.
Mm. Men han blev ju sur när jag sa, vi måste ta bort den här enda möbeln.
Det är viktigt att det fortfarande är en sån kokainist softbord. Glasskivan är väldigt viktig. Du satte VR-glasögonen på mig, Alice, när jag kom hit, och så fick jag uppleva ett mycket vackert vattenfall i Argentina.
Mm-hmm.
Och en kille som kom från Argentina som dog i veckan är ju Diego Armando Maradona. Tankar, reflektioner?
Trist.
Ja.
Men vet ni vem som jag tror gråter mycket? Det är ju Karl-Ove Knausgård. Det här är ju en podd om Min Kamp-serien bland annat. Och Knausgård var ett stort fan av Diego Armando Maradona. Jag läste någonstans att han själv har skrivit att i tidigt utkast av Min Kamp så var arbetstiteln Argentina. Kan det stämma?
Ja, kan det säkert.
För att han har ju hållit på med så här själens Amerika. Alltså han gillar ju att döpa sina titlar efter sådana metaforer. Och Argentina för honom var väl då just Maradona och hans liksom gudomliga spelstil, på det sättet att han inte värjde sig för att göra även det fuskandet vackert, eller vad man ska säga. Det finns ju en bra scen, jag vet inte om vi pratade om det senast, när han bryter axeln i slutet på Min Kamp 2 och har en Argentina tröja på sig. Och en sjuksköterska säger att vi måste klippa upp din Argentina-tröja. Och han tycker det är helt sjukt sagt. För han bara, hur kan du ens tänka tanken att klippa i en Argentina-tröja? Hon bara, nej, men du har brutit axeln, vi måste liksom få av det, tröja. Och han tycker det är liksom helt sinnessjukt. Och det...
Har ni sett dokumentären om Maradona?
Ja.
Han var ju inte så snäll mot sina fruar.
Nej.
Eller fru och älskarinnan.
Nej, och det är bra att du lyfter den kritiken.
Nu liksom, han är död.
Nej, men det är lätt att glömma bort.
Ja.
Jag till exempel inte tänkt på det en sekund sen vi fick det här sorgliga beskedet. Jag har bara så jublat åt olika foton med honom och Fidel Castro och Hugo Chavez med sån t-shirts på sig där det står George Bush i en war criminal och med så laddhöga ögon. Men detta gick ju såklart ut över många, framförallt kvinnor i hans omgivning.
Mm.
Ja, då har vi det sagt också.
Mm.
Det är lite som John Lennon.
Mm.
Man glömmer bort vilket svin han var mot sina älskarinnor och framförallt sin fru Yoko Ono.
Belyser vi den här podden?
Det belyser vi. Och det är lite därför vi finns. Det har kommit in en del reaktioner efter förra avsnittet.
Ja, berätta.
Ja, mailboxen har ju varit full. Man kan för övrigt mejla oss till... vad är vår mail nu igen?
rolandbarts@gmail.com.
Nej, men det var Sebastian Mattsson, författare till Balladen om Kalle Klick, skickar sina hälsningar. Han tyckte att samtalet med Kristoffer Nyqvist var, citat, tasty. Jag vet inte, han missade att du var med.
Det förtydligade jag på Twitter.
Exakt.
Alicia Hansen också var med.
Har alla sagt att det bara är ni två?
Ja, men varje gång man har sagt det så har vi sagt att nej, men det var en tjej med också. Så det är ju, det bevisar ytterligare att vi är en viktig feministisk röst. Nej, men Sebastian Mattsson för full transparens är ju min enda fiende. Så om man kan nå ut till sin enda fiende och den tycker att det är, citat, tasty det man sysslar med, då har man väl lyckats.
Mm. Var det ingen annan än han som hade...
Jo,
det var lite mailbox du hade.
Det var en som tyckte det var tasty.
Ja, men det var en kille som heter Ivan. En väldigt trendig kille som bor ute i ett, han bor lite som Unabombaren ute i Nacka. Som kände igen sig i din berättelse om Jacks stuga.
Aha.
Och tyckte att det var intressant att lyssna på. Han kunde relatera.
Varför då?
Ja, för att han också bor i en stuga. Det är innehåll som alla kan älska. Och sen Victor Malms kompis Marcus Ekemar på Twitter tyckte också att det var härligt att vi var tillbaka.
Mm.
Och han delade också avsnittet och skrev: Elis Monteverde Borås podd är tillbaka. Lyssna på den.
Men jag har ju tänkt att det ska vara Elis och Kristoffers podd nu. Kristoffer, vill du ha den här podden?
Nej.
Va?
Så Alice, ditt försök att liksom backa ut ur podden och retirera till klippare. Det gick lite sisådär. Men Alice, har du fått några reaktioner?
Nej.
Nej.
Men... Okay. Greta Thurfjell hälsar också att Erik Schüldt tyckte det var fint att få bli poddkändis, vilket känns som en konstig kommentar då han är det per definition. Och att vi nämner hans härliga namn i vår podcast borde ju bara liksom försämra den delen av hans legacy, så att säga. Men fint att de lyssnar och är med på båten.
Nämnde ju ni att Victor Malm springer minst en gång om dagen.
Vad var det han skrev på Twitter? Åtskilliga mil.
Åtskilliga mil, ja. Mm. Nej, men minst en gång om dagen. Ja. Mm. Vadå? Att det även händer då att han springer...
Två gånger om dagen.
Mm.
Men ni är ju vän med honom, men jag har ju alltid... Som du sa att du var en fiende, så skulle jag säga att min fiende är Victor Malm. För han, när jag och Sara gjorde vår porrfilm 2015 så skrev han... Två medelklasstjejer som försöker vara subversiva om vår film.
Mm.
Och efter det har jag liksom stört mig på honom alltid när han har dykt upp. Och sen liksom blev jag ännu mer störd när han fick en egen bokmässa. Mm. För jag ville ju inte ens gå dit.
Just det, en bokmässa för Victor Malm.
Ja.
Där Martin Hägglund och Martin Hägglunds advokater var. Ja. Inte du.
Mm. Mm.
Och sen då förra veckan när ni sa att han sprang varje dag. Då blev jag ju ännu mer störd för att han är så duktig också.
Mm.
Tänkte jag så här, men nu ska jag utmana honom att springa varje dag.
Mm.
Och så började jag göra det och så kom jag på... Efter typ två dagar så insåg jag hur ont gör i knäna och springa så ofta. Mm. Och sen dag tre så kände jag också att man blev så himla hungrig. Och Victor Malm är också väldigt smal, men jag tycker man blir tjock av att träna jättemycket. För man blir ju jätte...
Mm.
Om man inte tänker på sin kost...
Just det.
Då äter man ju bara lussebullar och så blir man chockad av att springa varje dag.
Mm.
Men,
mm.
Och sen då kanske fjärde dagen när jag sprang så kände jag också att jag började ömma lite för Victor Malm. För att jag förstod helt plötsligt vilket helvete han var i. Att han kände att han måste springa varje dag, han får ont i knäna. Och sen så gör han liksom innehåll av det här. Och skriver jättemycket om sin löpning. Och då slog det mig att Victor Malm... kanske störde sig på mig på samma sätt som jag stört mig på honom för att han också är en medelklasstjej som försöker vara subversiv. Bara att jag har gjort en feministisk porrfilm som var liksom mjukporr, så att det var inte subversivt överhuvudtaget, och han skriver jättemycket om sin löpning precis som alla andra killar. Och då lade jag till honom på Facebook, för jag tänkte att vi kanske ska prata om hur vi båda ska kunna vara subversiva på riktigt.
Men han accepterade din vänförfrågan?
Ja.
Ni har setts någon gång, eller nej?
Säkert.
Ja.
Men, och då tänker jag att han kanske borde börja springa liksom. Han har också skrivit ganska mycket om att han tar antidepp och så. Då tänkte jag att om han verkligen vill vara subversiv, så kanske han ska springa ett maraton om dagen.
Ja.
Och bli så här dödligt smal. Och skriva om att han så här mikrodoserar DMT eller någonting som är lite mer edgy. Och så tänkte jag, om jag då ska vara subversiv på riktigt, kanske jag får göra en så här hårdporrfilm.
Just det.
Med typ en tjej som kanske, ja, ni kanske har förslag, men en tjej som typ kanske fistar en kille så han nästan dör. Och sen äter upp honom och sparar bara hans ögonglober och använder dem som typ knipkul eller något.
Ja, det låter som att Victor Malm vinner.
Det är jättekul att du har en jättefin och lång avancerad analys av Victor Malm utan att nämna hans liksom huvudsyssla som är alltså litteraturkritik.
Men tror ni inte att han också vill vara subversiv egentligen?
Du har rätt i att jag tror att hans twittrande om att vara så här sund macho och vältränad i vilket den här löpningen ingår, det tror jag är ett försök att vara lite edgy.
Och om det är det han vill.
Klara bara tjejer. Det är det den här biologistiska podcasten brukar komma fram till. Så den som är subversiv här är Linda Skugge som också springer, varje dag.
Och bara äter ägg.
En parentes, om ni godkänner det, så la hon upp på Instagram, jo, hon lägger upp allt hon gör, så det behöver man inte ens berätta att hon la upp det där. Men hon tränade och gjorde plankan och så gjorde hon sit-ups framför sin egen bokhylla. Och då var det någon som hade framat när hon gör det här och zoomat in på en bok i bokhyllan där det syntes ett väldigt tydligt och stort hakors och bara var så Linda Skugge tränar, men måste hakorset synas så tydligt? Det kan ju vara
subversivt.
Ja, det är precis. Ska vi återkomma till Victor Malms eventuella subversitet och höra lite om Kristoffers löp? Nej, men vi kanske kan knyta in det, för du har också sprungit.
Ja, jag känner igen de symptomen. Jag fick också väldigt ont i knäna. Efter 2 dagar. För jag har mina skor har ingen stötdämpning heller. För jag har orienteringsskor. Och det är väldigt ont att springa på inne i stan. Och jag bor ju inne i stan. Och har sprungit varje dag nu.
Det finns ju lite grönområden i stan, men då måste man springa väldigt många varv på väldigt kort
yta. Ja, precis.
Upp och ner för den backen i Vita Bergsparken.
Men Vita Bergsparken har jag lämnat bakom mig.
Ja, just det. Ulf Lundell är så förra veckan.
Ja, och sen tänkte jag ju att vi skulle förbereda varsin löpdagbok utifrån olika personer. Men jag har inte hunnit så långt. Jag funderar på om jag ska köra den eller om vi ska...
Jo, gör den!
Det här blir ju lite också som en hyllning till Haruki Murakami. Springer ju väldigt mycket. Han har ju skrivit den här berömda boken Vad jag talar om när jag talar om löpning. Och det är därför han inte får Nobelpriset i litteratur.
Så. Det är många som springer. Jag läste Noréns dagböcker också.
Just det.
Han talar också mycket om att springa.
Men det är precis, det kan han göra det nu? Eller det måste han...
Nu är de första dagböckerna.
Ja, men exakt, för det hade varit imponerande om han vid så, nu 75 års ålder, eller vad han är nu, om han hade kunnat löpa nu. Det hade varit väldigt imponerande faktiskt. Men det här är ju som sagt en podcast där vi sysslar mycket med dagboksprosa. Så vill du läsa lite från din löpdagbok?
Ja, det här är då min löpdagbok, fast utifrån Mustiga Mauris perspektiv. Och för att ge lite bakgrund till det, så var det ju att när vi pratade om Victor Malm förra gången, så var det att Victor Malm berättade det här om sin löpning för mig i förtroende tillsammans med Mustiga Mauri då.
Just det.
Och Mustiga Mauri tränar ju också mycket, som man ser. Och då tänkte jag att jag skulle skriva löpdagbok. Där jag sätter mig in i varför han springer.
Mm.
Och för han stämde in lite i Viktor Malms liksom motiv för att springa.
Mm.
Och då är det så här, måndag jag sprang. Det är, som alla vet, det bästa botemedlet mot bakfylla och hatkommentarer på YouTube. Ett barn skriver: jävla ginger. Det tar 2 kilometer att kompensera det såret kommentaren skapar. Det är ute och filmar med drönare, skriver någon annan. Eller nej, några andra. Jag springer igen, ännu längre. Springer för min och drönarnas skull. Tisdag, dag 2. Hade ingen lust idag. Jag är rädd att jag börjar bli för folkkär. Varför springa om alla älskar den? Lego Masters kom ut häromdagen. Ingen sa att jag är inkompetent. Varför ska jag springa? Onsdag. Jag är svältfödd. Svältfödd på hat. Jag undrar hur många andra killar i min sits gjort under historien. Läser Hylands biografi. Hyland, legenden och hans tid. Finner tröst. Han hade det inte heller lätt. Han hade bara en kanal och jag har bara ett eljusspår och en kanal. Tack.
Det är väldigt man ömmar för Mustiga Mauris perspektiv, mm, om man säger så.
Verkligen.
Vilken kanal har han? Eller har du?
Jag tänkte YouTube-kanalen.
Ja, just det, såklart, förlåt. Det är en fråga.
Jag blir gammal.
Ja, jag vet. Men jag tänkte, ja, men det är klart att bara för att Mustiga Mauri programleder Lego Masters på TV4 betyder inte att han har fyra. Gud vad tänkvärda löpdagböcker ändå.
Mm.
Eller analyser. Det är ju någonting med den här sköra manligheten. Jag vet inte vad man ska säga.
Som Mustiga Mauri och Viktor Malm.
Ja, de är två sidor av samma mynt, mm, på något sätt.
Mm.
Men Mustiga Mauri, springer han verkligen varje dag?
Nej, jag tror jag. Alltså, jag kollade på något, mm, någon video han hade med Bianca Ingrosso.
Mm.
Där hon skulle testa hans frukost.
Mm.
Och då bestod den av 2 stycken tonfiskburkar och en banan.
Oh.
Det är ju som en Jan Guillou mellanmål, fast liksom 2 burkar tonfisk istället för en. Ja, men det är
för Bianca Ingrosso också som är bulimiker, för det känns inte som så härlig mat att spö upp, men inte heller att vältra sig i.
Nej.
Men där har vi någonting att jag kan ju då sympatisera med Bianca Ingrossos subversitet i egenskap av bulimiker.
Får jag fråga då om ni har varit inne på hennes Instagram?
Ja, jag följer henne.
Ja, men har du sett alla hennes stories som ligger som så här höjdpunkter? För det är ändå intressant att hon har gått ut med att hon är bulimiker, mm, men ändå lägger upp alltså 1 miljard stories på mat. Mm. Det känns ju fortfarande inte som om hon är helt frisk då.
Nej, men är hon fortfarande bulimiker?
Men ingen kan ju äta så där mycket som hon, mm, lägger upp och vara smal.
Men det är väl den klassiska Bella Hadids Instagram också, att är du en supersmal modell som anklagas för, eller anklagas, men som får den kritiken att man sprider någon typ av osunt smalhetsideal till sina följare, så lägger du upp mycket pizza som du sen slänger och inte äter.
Ja, det kanske är det, om du inte äter det.
Men det är ändå fint att det blir ganska postmodernt att sätt att ta sitt ansvar på, att ändå låtsas att man äter så att ens unga följare, i många fall unga tjejer, förstår att det är nice med pizza.
Mm.
Eller så känns det som ett hån.
Det blir väl mer störigt om man ser det och så tänker man såhär, gud, jag ska äta som Bianca Ingrosso och se ut som henne. Och sen så äter alla unga tjejer jättemycket mat, så blir de tjocka och så hatar de sig själva för att hon ger ut en såhär perfekt bild kanske.
Mm.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tyckte ni om att höra om så de tre vise männen och sånt när ni var barn? Mm. Eller var ni militanta, vad heter en person som inte tror på Gud? Var ni militanta ateister redan som barn? Mm. Eller är det något ni har blivit på först äldre stad?
Nej, jag tror jag blev det när jag var 13.
Passande. Mm. Mm. Och Alicia, du blev militant ateist i sekunden du gjorde din första porrfilm.
Nej, jag är inte ateist.
Du är troende.
Mm. Agnostiker.
Ja.
Mm. Själv tillhör jag ju Diego Maradona-kyrkan. Guds hands kyrka. Nej, men skämt åsido. Men jag tycker att de är väldigt fina, de här kristna sagorna just kring jul. Även om jag också är uppväxt i ett hem där Gud var död. Uppfostrad av två punkare på Södermalm. Liksom. Men nu ska ju vi få ett barn, jag och min fru. Mm. Det är ju ett litet Jesusbarn som vi ska få. Hon beräknas ju att komma på julafton.
Får jag ge en idé? Ja. Ni borde göra en julkrubba där hon kan ligga när hon föds.
Det är ju perfekt. Det är ett jättebra performance. Mm. Det är ett, liksom, vi kan livestreama det kanske. Mm. Vad skulle du säga?
Ja, hyra ett fint stall.
Det är jättebra.
Jag och Kristoffer kan jobba som scenografer.
Ja, nej men precis. Vi hyr ett stall och sen hyr vi in ett helt stall med filmarbete. som lite så lågavlönat kring julafton och dagen därpå kan scenografera det här. Det låter jättefint.
Du kan vara mood director.
Och köpa ett VR.
Det är bara, mood director är bara ett finare namn för Dola, Alicia. Du är bara Jonathan Unges Dola. Det sitter i familjen. Det hör vi på lång väg. Nej men precis. Nej men vi ska ju få då ett litet Jesusbarn. Jag är ju helt säker på att jag har liksom gett upphov till ett heligt, till en helig bebis liksom. Det är ingen slump att hon föds på julafton. Vi kanske ska ge henne namnet Lucia. Mm. Vem vet?
Eva.
Min mamma heter Eva.
Maria.
Slump. Nej, men min fru är från Sydamerika också. Eller också. Men det känns ju katolskt spontant. Nej, men då kanske Lucia passar. Mm. Trist att Pinochets fru hette Lucia. Men det kan ju inte Lucia rå för. Nej, men skämt åsido då, så har det faktiskt hänt ett julmirakel. Att inför en förlossning så ska man ju köpa och fixa väldigt mycket dyra saker och föremål som bebisen sen behöver när den har kommit till världen. Mm. Eftersom min fru är väldigt duktig och på att ha bra framförhållning så har hon liksom enligt en lista försökt skaffa föremål och kläder och vagnar och krämer och nappar hit och dit och bilskydd och så vidare. Alltså det blir väldigt dyrt. Mm. Och vi har ju inte så mycket pengar att röra oss med.
Och den här bjässen.
Ja just det, jag har ju bidragit med min kamp 2 som jag då, vilket är härligt då med litteraturen i det här fallet, den kunde jag ju låna gratis på bibliotek. Rekommendation till alla som ska föda, så har ni tjänat in lite pengar. Föda utan rädsla, min kamp 2, ja. Nej, men julmiraklet är ju då att i ett maniskt skov så råkade podcastprofilen Bianca Meijer adda min fru på Facebook.
Och, bara? Ja, det låter väldigt, som ett väldigt litet skov då.
hon addade massa personer, men ja. Hon skrev det sen dagen efter att förlåt om jag addade dig igår. Och då blev ju Melissa, min fru, lite sur för att hon tänkte att jaha, det var inget personligt, det var bara en del av ett maniskt skov.
Skrev hon att det var ett maniskt skov?
Ja, det skrev hon. Så att jag hänger inte ut och förtal sysslade med i förra avsnittet. Men idag så är allt liksom kosher. Men då skrev Bianca mig en status på Facebook där hon skrev att hon gärna ville ge bort sin väldigt dyra, fina barnvagn till ett par som hade det lite svårt ställt ekonomiskt. Och eftersom min fru inte har några skrupler på och är väldigt oängslig, så svarade hon direkt och bad om att få Bianca Meijers vagn. Och de känner inte varandra alls liksom. Och jag tror min fru också spädde på att vi var väldigt, väldigt fattiga. Så att Bianca, där hon satt och skrev på sin Facebook på Östermalm, skulle känna sig väldigt god också liksom, att den ville ge vagnen till oss. Vilket hon gick med på. Så vi gick hem till Bianca och fick en vagn som kanske hade gått för 10 000 på andrahandsmarknaden. Ett julmirakel. Då är Bianca en av de tre vise männen då. Kom i sin gåva väldigt tidigt. Mm. En podcastprofil, en vis kvinna.
Och sen, det låter faktiskt mer manisk att ge bort barnvagnen än att adda någon.
Okay. Om det var ett manisk skov så var det ett skov från himlen sent.
Mm. Ni utnyttjade också en psykisk sjuk.
Nej, hon fick faktiskt min debutexamling, så tack. Nej, men det var del 1 i julmiraklet. Mm. Sen behövde vi fler saker. Vi behövde bland annat ett så kallat babynest. Vet du vad det är, Kristoffer?
En babygym.
Nej, nästan.
Ska jag gissa?
Ja.
En bur.
Ja, det är ju nästan rätt.
Ja,
en vägg.
Sån som man sover med.
Nej, du tänker på spjälsäng. Men det är
ju sport.
Ja, men spjälsäng är också mer likt en bur med, om man tänker på de här pinnarna som galler. Att det är kul bild att tänka att en bebis skakar galler, precis som Jean-Claude Arnaud där bakom sitter där och bara, man slänger in en, som ett gamla skämt, att Katarina Frostesson slänger in en baguette med en bågfil i, för att han får baguette för att han är från Frankrike. Men nej, en babynest är ju som en halv bur, att Det är små mjuka väggar så att man kan lägga bebisen i som en kudde med väggar så att den inte rullar och kläms ihjäl av föräldrarna om den ska sova i samma säng. Jättesmart. Och det ville vi ha, såklart. Och då kom nästa visa podcastkvinna som var ett manisk skov, nämligen vår goda vän Anna Olas dotter Hallberg, som annonserade att hon hade ett babynest som vi gärna fick ta. Så då var jag hemma hos henne och hämtade det. Vi har liksom fått saker för värda flera tusen kronor nu från olika podcastprofiler i Stockholm. Det talar ju lite för att det här barnet är ett heligt barn som kanske kommer starta en podd.
Behöver ni något mer som om vi kan kasta ut?
Ja, lyssnarna. Exakt. För det här, de tre vise männen var ju just tre.
Mm.
Nu har vi ju bara fått saker från två visa podcastkvinnor. Så att Martina Montelius, om du lyssnar,
har du min kamp 3?
Har du min kamp 3, så får du vara med på tåget upp till himlen sen. Vad finns det fler för kvinnliga podcastprofiler, sa jag precis och kollade rätt på Alicia. Just det, de ska ha barn, ja, och ha såna föremål. Mm. Det finns ju en del. Moa Wallin, Anna Björklund och så vidare. Grattis till Anna Björklund, såg att hon fick nya bebisen häromdagen.
Ja, jag såg det på Instagram innan det kom ut. På hennes sista lute. Och då var jag lite sugen på om man skulle outa det.
På Twitter till exempel. Ja, varför inte? Ja. Bara för att testa och se om folk lever som de lär. Men ett litet julmirakel som förhoppningsvis kan fortsätta. Jag hörde att du har börjat läsa om lite Min kamp nu, Kristoffer, sen efter vi såg sist.
Ja, jag läste tvåan igår. Början på tvåan. För det var ju liksom den förlorade delen av tvåan förra gången.
Just det. Vad är rapport från början på tvåan?
Den utspelar sig då i Malmö med de här tre småttingarna. Heidi, Vanja och
John
heter den tredje. Det är förvirrande när man läser Linda Knausgård, tycker jag. För hon har ju andra namn på barnen.
Just det, det är mer fiktion i hennes...
Mm. Hon tar mer ansvar för liksom sån integritet om man tror på sånt i litteratur. Ah, vad spännande.
Men det är ganska lätt att genomskåda.
Ja, eller så blir man förvirrad, tror jag, att hon har fått tre till.
Det hade varit kul om de hade dött dem till så Knatte, Fnatte och Chatte eller någonting. Bara för att liksom alltså att Knausgård gjorde det sen när han såg att Linda hade bytt namn till tre snarlika, ganska vanliga namn som hon säkert har bytt till. Mm. Att han i en ytterligare bok som ett hån, ett raffinerat hån mot Linda, döper dem till så något helt sjukt. Hasse, Tage och Bullen liksom. Mm. Men John, stackars John, som fått så tråkigt namn när de andra.
Ja, verkligen.
Jag tror att man säger Heidi.
Heidi?
Mm.
Heidi.
Min syster heter Heidi. Och vi är norska.
Mm.
Ni är norska?
Heidi.
Utveckla.
Ja, min mor är norsk. Hon är från Oslo.
Jag har inte sagt något.
Vad ska jag säga det?
Nu kommer det fram.
Ut ur mitt hus, eller får jag säga. Vi är hemma hos dig, tyvärr.
Hur kommer det sig?
Hon föddes där.
Ja.
Heidi är tyskt.
Mm. Ja, men det är därför jag tänker på Heidi, för att jag tänker på Heidi Klum, mitt favorit runkobjekt från barndomen. Välkommen till Filosofiska rummet i P1. Men okej, okay, han kutar runt med småttingarna och det är ganska jobbigt, va, att det är så en vagn med ett barn och en vagn med ett annat. Och,
precis, ja. Började du läsa den?
Nej, men jag tänker att han lite snyggt återkommer till det i slutet av Min kamp 2, så att jag bara gissade det där.
Ja, men precis. De är på ett tivoli och han märker hur tufft det är att ha så många barn.
Oj. Okay.
Det finns en.
Wow. Vilken service.
Vilket tivoli?
Ett ambulerande.
Aha.
Tror jag. Och sen så kommer de hem och de går med i ett dagiskooperativ där Knausgård är tvungen att jobba på det här dagiset eller förskolan.
Fy fan,
det är
vad
någon
dumt.
Tycker att en tjej är så fruktansvärt snygg, väl?
Nej, det är i det är när han är i Stockholm där.
Det har nog gjort lite här och där.
Men det är en känd scen, tror jag, när han är på babygympa.
Just det, det är det han är på.
Och tycker att en tjej är så fruktansvärt snygg.
Mm.
Ja, skönt för min fru att babyjumpa kommer inställt då. Men det måste vara vidrigt för Knausgård som vill ha tid till att skriva, eller?
Ja, precis. Och så tycker jag ju inte om den här Malmö-flumvänstern heller som han hamnar med. Och jag funderar på vilka profiler det är som är med där, om det är några man känner till.
Jag
tyckte en karaktär liknade Simon Svensson mycket. För det är roligt när Linda går radiolinjen på SDGH. Då går ju hon tillsammans med Ösnöjen. Och det tycker jag är en så rolig bild att Linda Knausgård,
just det,
och Ösnöjen har liksom jobbat i hon.
Just det, det där läste jag. Och han skriver bara Ös.
Ja.
Men det är ändå, man förstår. Ja, det är jättekul om det är massa sådana som sen blev de här kända provokativa Malmö-komikerna som är runt honom. Men hade de varit, det känns det som att de hade berättat om det och gjort innehåll av det efterhand kanske.
Ja, precis.
Men vad hände mer då i början där?
Alltså, jag läste den när jag låg och badade igår. Sen så var det någon annan som skulle in och ta en dusch, för då fick jag sluta läsa.
Gud. Nej, för jag uppskattar ju att du började läsa Min kamp 2 då från början. Själv hoppade jag ju tillbaka till Min kamp 1 efter förra avsnittet och har läst nästan hela Min kamp 1 förutom slutet. Jag måste vara ärlig och säga, jag tycker att Min kamp 1 är jättebra skriven och jag kanske inte har kommit tillräckligt långt, men jag förstår fortfarande inte vad det är pappan gör som är så hemskt.
Nej, han är väl...
Det är väl att han är framförallt alkoholist och liksom helt svänger i sitt humör hela tiden.
Precis,
att det blir mer så instabil, en instabil tillvaro för ett barn som är läskigt. Liksom. Mm.
Jo, jag vet. Men alkoholismen kommer ju när Karl Ove liksom går på gymnasiet och pappan skiljer sig från mamman. Liksom.
Mm.
Och innan dess, alkoholisten försöker ju ändå bättre sig. Alltså den pappan som skiljer sig börjar dricka, sätter på sig en vit tunika och Karl Ove och liksom bjuder Karl Ove på en öl och är en helt annan person. Och det tycker ju nästan den gymnasisten Karl Ove är värre. Den här trevliga, joviala, fulla pappan är mycket värre än den här tysta pappan som ändå var manlig. För Karl Ove, han föraktar ju allt med feminin så jävla mycket, och han tycker att sin pappa börjar bli feminin, så börjar han bli äcklad av sin egen pappa, och då ömmar jag mycket för pappan när pappan blir alkoholist, för då känner jag att pappan börjar dricka men börjar också försöka försona sig med Karl Ove, och Karl Ove är ju stängd mot det redan som 16-17-åring. Hade Karl Ove varit öppen mot det, kanske pappan inte hade dött i alkoholism. Jag lägger skulden på, jag anklagar Karl Ove Knausgård här.
Ja, men jag tänker att även om han inte är alkoholist, så har han väl förmodligen någon psykisk åkomma som gör att han är väldigt deppig innan, verkar det som, och ganska instabil.
Karl Ove?
Nej, pappa. Att han känns så här oberäknig och kan inte riktigt ta hand om sina barn. Alltså det är väl så, hur liksom det sjuka är i vardagen är det väl ganska mycket.
Ja, men jag kände att det var också typiskt mig att ömma för pappa när han blev alkoholist. Att det var så här, att jag alltid ska romantisera och relatera till alkoholisterna som en sån tragisk pås. Sådär. Men det är ju, han skriver ju här, Karl Ove på C77. Ja, det är väl det han blir rädd för då. För att pappans alkoholism sammanfaller ju rent kronologiskt med att Karl Ove själv började dricka som på gymnasiet. Och då skriver Karl Ove att dricka var bra för mig, det satte igång saker och ting och jag kom in i något, en känsla av inte oändlighet precis, men av något outtömligt, något jag bara kunde gå längre och längre in i. Känslan var alldeles klar och distinkt. Att så här, han innan har, alltså, han blir ju mycket modigare av att dricka och vågar träffa tjejer och vågar liksom följa sina drömmar när han hittar det. Och det fick man med stor glädje. Och samtidigt då så super hans pappa ihjäl sig liksom. Så långsamt blev jag ändå. Jag blev både sugen på en vit månad och en stor stark i samma rörelse.
Är det här du har förberett när du skulle göra liksom jobbet, hur man ska bli en far när man läser Knausgård?
Det är bland annat. ett litet citat från den unge Karl Ove när han har en av sina första fyllor. Han minns ingenting, han har en blackout. Mm. Så berättar Jan Vidar eller någon annan av hans kompisar vad han gjorde när han hade blackout. Då säger de så här: vi såg på tv en Garfield-film. Då ställde du dig upp och slog dig på bröstet och skrek I'm Garfield. Sedan satte du dig ner igen och flabbade. Sedan gjorde du en gång till I'm Garfield, I'm Garfield. Och sedan spydde du i vardagsrummet på mattan. Och sedan somnade du, ta mig fan, pang, boom, i en pöl. Och det var helt omöjligt att få kontakt med dig. Åh fan, sa jag, beklagar. Och sen säger han ändå, det gjorde mig stolt. Hela historien med det jag hade sagt och det jag hade gjort, även spyorna, gjorde mig stolt. Det var väldigt nära den jag ville vara. Mm. Så att jag menar, jag får ju också någon sorts lektion i hur jag ska uppfostra min dotter när hon börjar gymnasiet.
Just det.
Om hon frågar om en flaska vin till helgen så kanske hon får den. På tal om tonåringar som festar, Knarkus.
Det är en minidokumentär på SVT som handlar om en 17-årig kille som knarkar jättemycket.
Och som enligt egen utsago liksom började med tunga droger när han var typ 12 och 13. Liksom. Mm. Och har gjort det flera års tid. Det är väldigt fascinerande när man först börjar se den, för att då tänker man, hur är det här ens tillåtet, ja, att de får filma honom på fest när han är hög, spottar i en hisspegel, tar ketamin, tar kokain. Och sen förstår man lite senare att det är liksom, det har gått massa år sedan dess. Mm. Och han mår ändå bra idag.
Men de hade väl inte fått göra det utifrån ett narrativ som var, nu är han död, tror jag.
Nej, men å andra sidan om man tänker så, hade de väl inte, hade väl inte Stefan Jarl fått göra De Carlos Mods heller. Alltså det är på ett sätt, alltså här, en dokumentärfilmares uppgift är ju större än döden och livet på det.
Mm. Men alltså det som jag tyckte var mest liksom provocerande i den där dokumentären, för man får ju se honom när han är hög ganska mycket, när han är hemma, och man ser ju också på honom att han är väldigt hög hela tiden.
Mm.
Och att hans mamma överhuvudtaget inte märkte på 5 år att han hade tagit ketamin innan middagen, det tycker jag ändå är riktigt sjukt förälder. Hur kan man inte märka?
Men då måste det väl vara att han började med det så tidigt, så hon kanske tänkte, ja, nu har han kommit in i puberteten.
Ja, det är så raffinerad plan. Ja, samma dag som han kom in i målbrottet så rökte han sin första gås. Det kom ju upp väldigt, väldigt många frågor när man ser den här. Alltså kring hans kontext.
Mm.
Och det kanske är nästa film de kan göra då, eventuellt.
Knarkus-kontexten.
Ja. Nej, men också rent ekonomiskt så, det är jättedyrt att köpa kokain och ketamin och andra typer av sådana droger om man liksom har månadspeng.
Mm. Men han måste ha sålt droger också, förmodligen.
Ja, det framgår inte riktigt, men absolut.
Mm.
Men Kristoffer, du är ju lite närmare i ålder till Knarkus.
Ja.
Kan du komma med en rapport? För att vår bild är ju annars att ungdomar idag festar, liksom, att de dricker mindre alkohol och de har mindre sex och så än vad Ulf Lundell hade. Men är det här liksom, den där hemmafesten, kände du igen dig?
Nej, inte alls. Jag läste, det är klart man stöter på knark och folk som knarkar, men där var det ju verkligen att det var ju hela den kulturen som de levde i. Och det kändes ju som, ja, men, en dokumentär från De Kallas Mods-tiden eller någonting.
Ja, verkligen. Eller typ så verkligheten, så att Trainspotting, heroinister i England på 90-talet, fast liksom i någon närförort i Stockholm där de lyssnade på Swedish House Mafia. Liksom. Alltså det var väldigt bra tidsdokument. Alltså jag blev förvånad att det var så bra de där.
Mm.
För när jag såg att den hette Knarkus för första, det är något väldigt roligt med att ordet knark har kommit tillbaka. Det känns ju också som en, som något våra föräldrar kanske sa. Knark.
Den här...
Vet ni vem som kom på ordet knark?
Nej.
Birgitta Stenberg.
Mm-hmm. Just det.
För att det knastrade när man tog, man knastrade med tänderna och då började man kalla det knark.
Geni. Ett sånt onomatopoetiskt ord kanske. Det här är verkligen en litteraturpodcast. Det går en rak båge från Birgitta Stenbergs knarkande då till den unge, han heter ju då Marcus, det är ju såklart ett roligt smeknamn, till den unge Knarkus, den unge Werthers lidanden, den unge Knarkus lidanden. Fan vad intressant, knark. Det stämmer ju. Nej, men det är ju också kul och förtröstansfullt, dels att man vill, spoiler då, han överlever, det är ingen överdos och där, även om han är medveten om att om han fortsätter som han gör så kommer han ju dö. Så någonstans på vägen så förstår han ju det och uppskattar andra saker i livet. Han börjar spela musik och är med något band och sådär. Men jag blev ju ändå glad att han, när han var som högast och satt och blev intervjuad och fortfarande tyckte att det var nice med knark, att han är så himla rolig. Han säger jättemycket roliga saker. Han har väldigt roligt språk. Han hittar på nyord. Han är väldigt kreativ i sin behandling av språket. Och jag förstår att han kanske inte ens behövde sälja, utan folk gav säkert honom knark för att han var rolig på det. The life of the party och så vidare. Det är ju ett kors att bära. Jag vet inte varför det gjorde mig glad, för det är också tragiskt om han kände att han behövde knark för att vara rolig. Jag vet inte. Men det här att, om ni har läst Andres Lukko, har varit mycket i nyheterna senaste veckan för att han är aktuell med en ny bok. Och han pratar mycket om att han var alkoholist. Och sen att han har blivit mycket bättre på att skriva sen han slutade dricka, för att hans hjärna har liksom kommit tillbaka på något sätt. Men jag vill tro att man, precis som Diego Armando Maradona, kan vara som bäst när man lever som mest destruktivt också.
Det hade varit intressant om man hade fått höra Knarkus band. För han hade ju börjat spela musik, men de klippte bort all musik.
Det bekräftar.
Förutom en punklåt, han sjöng ju bara så "Stay alive".
Ja, det här bekräftar ju tyvärr tesen att han kanske skulle fortsätta knarka, så hade han gjort mycket bättre konst.
Vet ni vem som har sålt det mest sålda, vad säger man, diktsamlingen?
Flora Wiström kanske.
Men alltså, du måste specificera. Den mest sålda någonsin. Den mest sålda
någonsin.
I världen.
I världen.
Alltså, just nu.
I år.
Ja, det kanske är i år.
Svensk, internationellt.
Internationell.
Paul Celan hade ju fyllt 100 år här förra veckan. Vem kan det vara?
Jag ska hämta, för jag fick den här gratis på något sätt.
Är det någon Jehovas vittnen litteratur?
Nej, men jag är inte. Jo, här är det. Instagram.
Ja. Jaha, det är Rubikaur, eller vad säger man? Ja, vi ber om ursäkt också för förra avsnittet då Kristoffer hade ett väldigt lustigt uttal av Arnold Schwarzenegger. Du famlade lite på tungan där.
Klurigt ord.
Men vet du vad, så här, jag läser en dikt från Rubikaur som Milk and Honey.
Ja.
Så får Kristoffer läsa en dikt som Knausgård skrev när han var 16.
Ja.
Och så kan vi, nu skulle jag säga, så kan ni gissa vilken, men jag har sagt att jag ska läsa. Men det blir ett fint avslut och så kommer vi nog tillbaka snart. Ni har alltså lyssnat på Socialt självmord och kärlekens samtal, säsong 2, avsnitt 2. En podcast om Roland Barthes. Okej, här läser. I have what I have and I am happy. I've lost what I've lost and I am still happy. Outlook. You look at me and cry. Everything hurts. I hold you and whisper. But everything can heal.
Tack.
Nu kommer Knausgård. Jag förvrider min själs feedback. Jag spelar mitt hjärta tomt. Jag ser på dig och tänker. Vi enas i min ensamhet. Vi enas i min ensamhet. Du och jag. Du och jag. Min kära.
Fint. Jag tycker Knausgård var finare faktiskt. Ja. Trots att han själv avfärdade den som en banal gymnasiepoesi.
Han kanske också kan bli en stor Instagram-stjärna.
Han har ju en stor fot in i den engelska språkiga världen, så det kan nog hända. Vi tackar för idag. Det var väldigt fint läst. Det var nästan som att en ängel gick genom rummet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.